en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Försökte du dig på någon så här hittepå-mysöppningsnummer nu?
Ja, där ABBA gör ett medley av alla Sveriges Eurovision-vinnare.
Vilken dröm det skulle vara. Mm.
Va?
Det ska, ja, det skulle vara något.
Se Agneta och Frida köra Diggiloo Diggiley-koreografin.
Nej, men vänta nu. Varför får inte Benny och Björn vara med på den koreografin?
Nej, men de är ju upptagna med att de ska göra hoppa bocken i Carolas Fångad av en stormvind.
Åh, gud vad roligt.
Skitroligt, det kommer bli så bra.
Vem ska vara Måns lilla streckgubbe?
Vem av dem är lite rundare nu? Det är väl Benny. Så det är han som får streckgubbe.
Och vem ska ligga mellan brödrostskivorna i Lorens nummer?
Förstår du hur Agneta och Frida klöser ögonen ur varandra här när de håller på att tävla om det här?
Åh, vi hör
den,
ju.
Men
vi,
den ena får göra Euphoria och den andra får göra Tattoo.
Nu kör vi! Hej, hej, hallå och glad slager! Nu är vi framme vid finalen. Det kändes nästan som om vi aldrig skulle komma fram till Friends Arena. Men nu ska vi äntligen rösta fram vem som får möta våren i Malmö. Kommer Sverige svälja stoltheten och rösta fram Marcus och Martinus? Eller kommer Danny äntligen få stå överst på prispallen? Finns det någon kvinnlig artist som kan ta sig in i toppen och blir det en hejdundrande mellanakt till slut? Vi har som vanligt en hel del att snacka om i det här avsnittet. Varmt välkommen till Schlagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig
Tobbe Ek.
Och Karo Fjällborg.
Hej Karo! Och hej Tobbe! Och vet ni vad, det är så fantastiskt. Vi står i samma studio på Aftonbladet. Är inte det fantastiskt?
Äntligen!
Underbart att få vara här och se er och prata med er på riktigt.
Ja, det är
och inte
fantastiskt.
Bara lyssna över en video.
Ja, och första gången Karo var med, då fick du stå själv här i studion.
Ja, det blev ju...
Ja, för du Jenny var hemma.
Jag var hemma och vabbade typ. Ja.
Men det gick bra ändå.
Det gick bra. Det känns jättebra att vi står här. Karo, hur har du haft det de här veckorna?
Men jag har haft det bra. Jag har faktiskt streamat deltävlingarna från Colombia.
Ooh. Vad har du gjort här?
Bara haft semester.
Gud, så lyxigt.
Så avundsjuk. Gud, vad härligt.
Skönt ändå att du tar med dig Mello till Colombia.
Ja, nej, men har man ett jobb att sköta så får man göra det.
Ja. Tobbe, du har varit på plats i arenan idag. Hur har det varit?
Kallt. Friends Arena är ju fruktansvärt dålig musikarena. Det har jag ju ältat så många gånger, så jag är glad att vi inte har Eurovision där. Men det är också en ganska dåligt isolerad arena och den är väldigt stor och luftig. Så att där har jag suttit och huttrat, för jag glömde bort att jag skulle ha långkalsongen på mig.
Det kanske hade varit bättre om du var i juli.
Ja, det, ja absolut. Mm. Vi kan köra Melodifestivalen i juli nästa år, efter Eurovision. Jättebra.
Bra idé, Tobbe. Vi ska givetvis gå igenom hela upplägget för finalen i det här avsnittet. Vi ska tippa, vi ska givetvis gå igenom en hel del lyssnarmail, Tobbe.
Härligt, och det kan man göra genom att skicka mail till, eller det kan man göra, alltså om ni vill att vi ska ta upp någonting som ni undrar över, då kan ni skriva mail till schlagerkoll@aftonbladet.se. Och jag har ett mail som har kommit dit, och det är så här: hej Karo, jag undrar hur det har varit att chatta med läsarna nu, för det har ju du gjort några av sändningarna när Marcus Larsson har varit borta. Hälsningar, Tobbe Ek.
Ja, jag börjar misstänka att det var du som har skrivit det.
Ja.
Jag kan säga så här att det var ju en lite chock första gången faktiskt, hur otroligt, vilket tryck det var. Jag hann inte med alls, jag blev lite blockerad. Och så handlade det ungefär vartannat inlägg om att alla saknade Marcus.
Oh, ja.
Nej, men sen känner jag att andra gången gick lite bättre och jag testar igen.
Nu är du redo inför finalen.
Precis, nu vet jag lite vad som väntar.
Det var ju en liten mjukstart då, kan vi säga, för i finalen är det nog dubbelt så många som är inne och tycker och tänker.
Ja, det blir kul.
Karos blick nu när jag sa det där, hon vill bara, tack, får jag dö.
Men vet vi ungefär hur många som är inne?
Nej, men det kan vara 35 000 chattande samtidigt. Och så här, jag brukar ju sitta bredvid Marcus när vi är ute på fältet och gör det här. Och då i finalen, när han börjar slita sitt hår, för att då ligger liksom chattverktyget fryser för att det är för mycket folk inne. Och han bara... så här, dunkar nävan i bordet, ställer sig upp, vankar av och an, och så sätter han sig ner igen och lugnar ner sig lite och så skriver han någonting igen. Så att var förberedd på att det är ännu mera folk som vill skriva.
All right.
Och det, ja, men det kommer gå bra, Karo.
Ja, det är bara det att man ska också hinna se vad som faktiskt händer i tävlingen.
Mm. Jaha, du tänker så också.
Ja, men det jag tar mig an det här med tillförsikt.
Ja, men det är också bra för kanske både lyssnare och läsare att veta att det är så mycket folk inne och att därför kanske inte ens fråga kommer med. Att exakt. Inte, man inte hinner. Men häng med Karo och Tobbe också på lördag. Men vi ska ta oss an finalen, eller hur? Den hålls i Solna såklart. Här har vi ju varit x antal år nu sedan vi lämnade Globen. Senast så vann Loreen. Resten är historia. Får se vad det kan bli för historia av det här mellanåret ändå. Tycker att det är tydligt att det saknas en hel del variation i startfältet? För mig, jag saknar ju Scarlett. Och kanske också faktiskt lite Fröken Snusk.
Ja, men jag hade gärna haft Gunilla Persson där också. Alltså, framför allt, det hade behövts någonting mera som lättade upp, var lite galet, lite avvikande. Jag tror att jag har sagt det redan, men det mesta är liksom amerikansk inspirerad pop i vårt startfält. Och det är ju jättebra, men inte 12 låtar.
Nej, jag håller precis med båda två. Jag saknar verkligen också. Jag hade också hellre sett liksom Fröken Snusk, Gunilla, Scarlett definitivt. Nu är allt så här, det är väldigt jämntjockt tycker jag.
Det som liksom lite bryter av men som fortfarande är amerikanskt, det är ju Jay Smiths country och sen så Medina som snarare har influenser från lite från Mellanöstern och Sydeuropa så. Men ja. Ja.
Ja. Nej. Men hörni, vi gör så här, vi går ändå igenom bidrag för bidrag. Nu är det ju så här, vi kommer ju inte prata hur mycket som helst om dem, för alla vet ju egentligen vad vi tycker om de här låtarna. Men för om det kommer någon helt ny lyssnare till Schlagerkoll, så tar vi oss igenom. Och först ut är ju Maria Soor med When I'm Gone. Hon kom två i sin delfinal, men har det absolut snyggaste numret i årets tävling, tycker jag. Jag tycker att det är lysande att börja så här. Vad säger du, Karo?
Ja, men jag gillar också det här numret jättemycket. Och jag tycker att, eller så här, jag tror inte att hon kommer komma så högt upp som jag tycker att hon förtjänar att göra.
Det är lite mörkt så att man inte riktigt ser Maria, och det behöver de försöka styra upp. Om man jämför med Marcus Martinusen som också har ett mörkt nummer, så är de så bra upplysta, men Maria försvinner lite. Jag slogs idag av under repetitionen att oj, vad bra det här är. Jag hade glömt bort det, och det hoppas jag lite att tittarna också känner på lördag, att oj, men det hade jag glömt bort.
Ja, och jag tror också då kanske om hon har glömt bort det, så är det en snygg start. Mm. Och att man är så här, just det här vill jag rösta på. Sen går vi raskt vidare då. Tvåan, det här som man brukar kunna säga är ett otursnummer att gå ut som nummer två, Jay Smith, Back to My Roots. Folk gillar country, folk gillar Jay Smith. Han slog ut Fröken Snusk, han är kille. Han hamnar inte i botten, men han kanske inte hamnar i toppen heller. Tobbe.
Säg igen nu. Och jag är så här, hit kommer rösterna gå från de som så här, de som röstar på musikermusik. Folk som tänker, åh, äntligen lite riktig musik. De som lite grann ser ner på Melodifestivalen och tycker att det mesta är ett spektakel. Och varför ska man släpa upp rekvisita? Och vad är det här för något? Utan här har vi en riktig musiker som levererar musik. De kommer rösta på Jay, och det tror jag kan ta honom ganska långt.
Mm. Karo?
Ja, nej, men visst är det så. Och alltså grejen är, jag känner när jag hörde den här låten att det är tråkigt mer än att den låter som väldigt, väldigt mycket annat i den genren. Samtidigt, jag kan se mig själv köra bil, liksom det vidsträckta vidder. Jag är i USA, jag stannar, äter en stor hamburgare, kör vidare, stannar på en bar. Alltså jag kan ändå få lite feeling av sån här musik, även om som sagt lite generisk.
Mm. Det ser ju ut precis som i deltävlingen, men det finns en förändring.
Oh.
Det är att Jay har ytterligare en lilla syra på kör, men de syns ju inte för de är i kulissen. Så både Maria Jane Smith från Smith & Tell och sen så deras andra syra Alice är också med och körar. Så att det blir ytterligare lite live-kör.
Alltså det här hade ju kunnat vara Family Four.
Family Three.
Family Three hade det kunnat varit. Ja, men det ska faktiskt bli spännande, med tanke också på att han slog ut Fröken Snusk. Det blev ju en jätteskräll i finalkvalet. Vi får se om tittarna fortsätter att ta med sig honom högre upp i resultattavlan. Nummer tre ut är Lisa Ajax med en ballad, Tobbe.
Ja, Lisa Ajax kör ju Awful Liar. Jag tycker att det här är en otroligt effektiv refräng. Jag gillar det här, men hon försvinner lite. Jag tror att folk kommer... Det kommer inte vara samma känsla som Maria Sur. Oj, det här... Utan där står Lisa bland sina stenbumlingar och med två dansare, varav en inte var med på repet idag. Ja, men det är härligt, men jag tror att Lisa kommer få det svårt, för det finns något annat i det här startfältet som jag tror att tittarna har skärmats av mera i balladfältet.
Jag tror jag vet vem det kan vara, men dit kommer vi sen.
Nej, men med risk för att låta som en papegoja, jag håller med Tobbe. Jag tror också att Lisa Ajax försvinner i det här startfältet.
Ja, jag tror också tyvärr att hon siktar att det blir jumboplatsen för henne. Jag är lite rädd för... Vi fick faktiskt ett ganska roligt mejl från en av våra lyssnare som skrev att borde inte Linda Bengtzing ha varit med och peppat Lisa Ajax eftersom hon sjunger "Jag ljuger så bra" och här sjunger Lisa Ajax "I'm an awful liar". Det hade väl varit roligt. Jag tyckte det var ett jätteroligt tack, ja, alltså, för det mejlet.
Det var bättre skämt än de flesta som har kommit med i manus det här året.
Ja, jag tror att den här lyssnaren hade hoppats att han varit med och skrivit manus.
Ja.
Ja. Sen som nummer fyra kommer förra årets stora genombrottslåt, får man väl ändå säga, Smash Into Pieces. Heroes Are Calling heter den här låten. Karo, är det lika starkt som förra året?
Kanske inte riktigt, tänker jag. Och framförallt är det så otroligt likt. Och den förra årets låt spelas ju fortfarande. Så någonstans känns det väl ändå som att det är lite för mycket av en repris, lite för tätt inpå, lite tjatigt.
Dessutom så tycker jag inte att de lyckas... Alltså, de vill ju använda den här trummisen bakom mask som sin gimmick. Mm. Men eftersom han är gömd bakom en skärm, så att varje gång de ändå zoomar in och filmar honom i tv-rutan, så känns det ändå som att han bara är inklippt i videosekvenser. Så man lyckas inte riktigt få till det där. Och det gör att mycket av live-känslan försvinner. Dessutom så upplevde jag att Chris Adam, eller Chris Adam... han heter ju Chris Adam. Ja. Det är hans förnamn. Men Chris Adam, han lät jätteansträngd på rösten idag. Han sjunger ju väldigt, väldigt bra, men han har en teknik där han verkligen trycker fram rösten. Och idag lät det otroligt ansträngt, så att jag hoppas att han vilar den ordentligt till, ja, det har han inte tid att göra för det ska repas imorgon också. Men nej, annars håller jag med Karo.
Det är lite growl i alla fall i slutet, hörde jag att han ändå lyckades med under repet idag. Det som talar för Smash Into Pieces tycker jag det här året är att det är den enda rocklåten. Det är lite mer poppigt, eller om vi har så ofta har rocklåtar, men ni förstår vad jag menar. Det händer någonting annat i det här. Nu älskar ju jag den här unds musiken som vi har flera bidrag av, men det här sticker ändå ut lite. Och då tänker jag här, om de här som gillar riktig musik röstar på Jay Smith, så kommer rockerserna rösta på Smash Into Pieces. Sen blir det glatt och härligt, Tobbe. Rosa blir det när Cassiopeia kommer in och sjunger "Give my heart a break". Har du fortfarande mardrömmar av hennes, dansarnas händers ögon på händerna?
Nej, nu känner jag inga mardrömmar där längre. Nu tänker jag bara på att de ser ut som kexchoklad, alla dansarna. Och kexchoklad är ju gott, så det blir mums. Det här är ju liksom... Här tänker jag att det här är det enda riktigt färgglada, färgsprakande numret i finalen. Så här tror jag att ganska mycket barnröster kommer komma. Men det är samtidigt inte riktigt... Jag tycker inte att den här låten är lika bra som hennes förra. Och jag tror att... eller så kanske den är lika bra, men inte bättre. Och då blir man lite besviken.
Ja, nej, jag tror att det här hamnar långt ner också. Precis som du säger så kan det säkert vara en hel del barn som tycker att det är kul. Men det är inte riktigt i nivå med många av de låtarna som är ändå ganska bra i det här startfältet. Så nej.
Jag tror också tyvärr att, för mig är det här en låt som det börjar klia i kroppen nästan när jag ser det. För att det här är inte min grej, även om jag tror jag skrev till dig idag, Tobbe, att nu sitter jag tydligen och dansar till Cassiopeia. Jag vet inte, nu är man långt och djup ner i mellobubblan när man sitter och diggar till låtar som man egentligen inte tycker är så bra egentligen. Men det är ändå intressant. Hon blev ändå framröstad som tvåa i sin deltävling. Så det är ändå så att folk gillar den här låten.
Men vi får inte glömma bort att det är ganska vanligt i finalen att ett gäng deltävlingstvåor hamnar längre ner än vad andra chansen låtarna gör. Mm. det finns en del roliga mashups där folk liksom har mixat ihop Cassiopeias Give My Heart a Break med Pet Shop Boys version av Go West. Just de det. Är jätteroliga, så googla fram dem.
Ja, de är lika också, ja. Men sen kommer ju då den här stora, stora skrällen från finalkvalet. Annika Vicky Halder med låten Light. Och det nya här nu, det är att hon får sällskap på scenen, Tobbe.
Ja, när vi hörde den här låten första gången så skämtade vi ju lite om att okej, okay, här har vi då årets gospelpoplåt. Vi kan väl räkna med att det dyker upp en liten gospelcirkel runt henne. Men så gjorde det inte det i deltävlingen. Men till finalen, ja, då har man rotat fram 3 stycken körsångerskor och sen så en av Kim Pastor, en av husdansarna som kommer in och är gospelcirkel runt henne på scenen. Och det kände, jag blev nästan lite så här. Ja, nej men nu var vi lite glada att vi slapp det där. Men det blir ändå, saken är den här, det finns ju någonting i det där. Det blir en specialeffekt där man bara, jag går igång på det. Och hon säljer ju den här låten så jäkla bra. Och så tillsammans med det här, jag känner mig lite lurad över att jag tänkte, gud vad skönt att vi slapp det. Men så blir jag samtidigt så här, det blir ganska bra och effektfullt, smart drag, Annika.
Vad tycker du då, Karo? Tycker du att det var smart?
Jag är rädd för att det var smart, om jag säger så. jag blev förvånad när hon gick vidare från sin delfinal. Sen blev jag jätteförvånad när hon gick vidare från finalkvalet och kände att, men vad hände här? Och nu när den här gospelkören dessutom kommer in så tänker jag så här, ja, nu kan det gå riktigt, riktigt bra. Och samtidigt, vi har gått på gospelniten vid ett antal tillfällen.
Ja.
Och skickat den typen av låtar, det funkar inte så vansinnigt bra alla
Tobbe
gånger.
Vill rabbla här bara för den som inte har gått. Jo men snälla,
ja, men absolut. Ja, men John Lundvik skickade vi ju till till Eurovision och han kom ju
femma
till slut och han var ju stor i, han ledde ju juryn.
Just det.
Och sen var han egentligen bara tvåa i juryn. Sen så röstade vi också fram The Mamas med Move. Mm. Och sen så har ju The Mamas också gått bra i Melodifestivalen med In the Middle. Nano har ju också haft den här typen av stor pumpy pop gospel tidigare bland annat. Det har funkat bra. Och Faith Kakembo. För att inte, hon gick ju direkt till finalen, hon tävlade också med en gospelcirkel.
Just det.
Jag känner mig färdig med gospelcirklarna i Melodifestivalen, men jag är inte säker på att alla andra gör det.
Nej.
Så att, det kan nog skrälla till, tror jag.
Litauen hade ju ett sånt bidrag förra året när det kom in 4 stycken och stod och sjöng runt henne. Kommer du ihåg det, Tobbe?
Det har jag glömt bort. Jag förtränger ganska mycket av Eurovision-bidragen numera. På samma sätt som att om du frågar mig om låtar, om du ger mig en låttitel från 2018 i Melodifestivalen, så kommer jag inte kunna säga vilken artist det är. Jag lovar.
Dance You Off.
Jo, fast det, Benjamin Ingrosso, skärp dig. Det kan jag ju.
Okej, men jag kommer inte på något.
Nej, exakt.
Så att vi ska inte testa. Men det som jag tänker, för det jag funderade på så här, hon klarade sig så otroligt bra eftersom hon tog sig vidare från finalkvalet ensam på scenen. Då kändes det så här, varför slänger ni in det här andra om hon nu ändå har gjort en så bra insats?
Fast jag tror ändå att det blir känslan av att det händer någonting mera. Och den här typen av låt vinner lite på det. Du kan liksom inte ändra på Marcus och Martinus scenshow direkt. Men det här blir bara, här växlar vi upp. Och så blir det ännu pampigare. Jag tycker att det är smart.
Men skulle den här ha någon form av chans i Eurovision?
Nej. Men,
exakt.
Kom ihåg nu vad vi sa.
Hos jurygrupperna skulle den ha. För att jurygrupperna gillar sångare med stora röster grejer.
Okej. Okay. Vi går vidare, för sen kommer nämligen Marcus och Martinus mitt i startfältet, favorittippade med låten Unforgettable. Jag undrar, Karo, tror du att de sjunger om samma tjej?
Ja, det tror jag.
Och har de varit ihop med samma tjej?
De skulle kunna vara.
Trekant, mysigt.
Ja, eller en i taget, tänkte jag kanske.
Ja, så kan det vara. Ja.
Gud vad ni snuskar er.
Det gjorde jag väl inte.
Hon skulle inte märka någonting ändå.
Men jag ser ju skillnad på Marcus och Martinus.
Ja, det är klart, jag skojar, det var hemskt sagt av mig.
Ja.
Låt oss skicka Norge till Eurovision, säger jag. Vad säger Tobbe?
Det är ju en jättebra låt. Den är ett otroligt snyggt scennummer. Jag skulle inte skämmas för att skicka dem till Eurovision, men det är också väldigt mycket av en musikvideo. Och vi får inte glömma bort att i Eurovision så premieras live-känslan mycket mer än musikvideokänslan. Man behöver vara Loreen-bra numera för att musikvideokänslan ska vara det som når framgång i Eurovision. Jag tycker också att de här killarna är betydligt bättre i år än vad de var förra året. Och det är så roligt att se, för de riktigt lyser och de är riktigt bra på scenen. Fast det verkar som att de rök ihop lite grann. De hade ett litet gräl på scenen idag. Eller, ja, gräl. Men de stod och... Marcus gick direkt fram till Martinus efter en genomsjungning och bara så här, sa någonting, och de såg ut att vara lite så här oense om någonting. De hade en liten diskussion.
Menar du att du aldrig tjafsar med din syra?
Men, ursäkta, inte på scenen inför den samlade europeiska presskåren.
Okej. Vad tycker du, Karo? Är det här det bästa i år?
Ja, det tycker jag nog ändå att det är faktiskt. Så, alltså de är ju proffsiga. Det är snyggt. Kanske inte så där. Det är väl något som saknas kanske, för att det skulle vara så det riktigt pang som man har känt med vissa. Det är det inte. Men i det här startfältet så ja, jag tycker vi satsar på Norge.
Och jag menar, vi skickar dem ju bara till Malmö om det är så att de vinner. Det är ju inte så att vi skickar dem utanför Sveriges gränser. Om du skulle skämmas eller något.
Nej men och så här, om Marcus och Martinus vinner. Jag tror att det kommer finnas en liten del av svenskarna. Möjligtvis är det så att det till och med finns så pass många svenskar att de inte vinner vinner folkets röster, men däremot juryrösterna. Som tänker nationalistiskt, ska vi verkligen skicka Norge till Eurovision? Men när de väl har vunnit, och nu säger jag faktiskt när de väl har vunnit, då tror jag att svenska folket ändå kommer sluta upp bakom dem och göra allt för att heja fram någon till ett bättre resultat än vad Norge skickar.
Ja, men ska vi inte vara så att om man vill vara svensk och tävla i Sverige så ska man väl få göra det?
De vill vara i gott sällskap.
De vill vara
och då
i gott...
åker de till Sverige.
Såklart.
Välkomna hit.
Och Maria Sur är ju inte heller svensk medborgare.
Exakt.
Vi får inte glömma det. Hon är ukrainska och tävlar också för att få representera Sverige i Eurovision.
Det är fint tycker jag. De vill vara här där det är som bäst. Eller hur? Efter Marcus och Martinus kommer Dotter med It's Not Easy to Write a Love Song. Hon hade jättestora problem med rösten i sin deltävling men kom ändå vidare. Karo, vad tycker du om Dotters nummer?
När jag såg det här så jag blev faktiskt chockad. Jag gillar låten faktiskt ganska mycket. Helt okej. Men det här Loreen-grejen hon har going on. Jag förstår inte ens hur det är möjligt att göra det här numret utan att känna själv att det blir pinsamt. Så likt är det faktiskt. Nu har de kanske då gjort något med instrumentet. Jag förändrat det lite. Jag tycker det föll totalt på den grejen.
Ja, men Tobbe, vad är det de har förändrat nu då?
Ja, men jag tycker kanske att det inte känns riktigt lika mycket Loreen nu som det har gjort framförallt vid de första repetitionerna. Men det finns ju ändå där. De har liksom placerat... Dotter hade någon form av rinnande silver på sidan av sin flygel redan i deltävlingen. Och nu så har de liksom lagt dit någonting som ser ut som typ aluminiumfolie, lite hopknöglat. Eller kanske en så här värmefilt från räddningstjänsten. Dotter var nog inte helt nöjd med att det blev så. Hon ville liksom ha känslan av rinnande silver.
Oj!
Det blev inte den känslan.
Nej.
I det här nu. Hon sjunger ju, hon hostar lite fortfarande, men hon är mycket bättre. Det är ju inte Melanie Weber som sjunger längre. Så var det ju i deltävlingen. Nej, men det här, ja, vad ska man säga? Det är väl helt okej, men jag tror att de europeiska fansen som tror sig se en dotterseger, de är, vad säger man, delusional? Vad betyder det på, säger man det på svenska? De har vanföreställningar.
Ja, det har de. Ja och det, men det är ändå rätt spännande att hon har så mycket fans i Europa. Eller är det mycket?
Nej, det är inte så mycket. Det är ju de intensiva Eurovision-fansen. De Eurovision-fansen som följer Melodifestivalen och ville att hon skulle vinna med Bulletproof. Mm. Och sen också med Little Tot. Det är ju de som fortfarande är sådär. Så att de är mera högljudda än många.
Ja, vi får se hur det går och får vi se också hur hon klarar de här sluttonerna som hon sjunger, som är ganska, låter lite illa kan jag faktiskt tycka ibland. Men jag tycker att refrängen har sina poänger, men sen är verserna lite för tråkiga. Och så får vi se då hur det går med aluminiumfoliet, om det är kvar eller inte på lördag. Efter Dotter kommer Medina med Kesera. Tobbe, det är fortfarande grönt, va?
Ja, det är väldigt grönt. Jag hade ju hoppats på att någon skulle liksom tagit fram en stor målarburk och bara målat om det här åbäket till scenbygge de har. Men jag blir väldigt, väldigt glad av det här. Jag tycker att det inte alls är lika rörigt längre. Och de är härliga på scenen. Det här är en sån brottarefräng. Och det är den enda låten på svenska i Melodifestivalen. De har också varit väldigt tydliga med att de kommer inte översätta den om den skulle gå till Eurovision. Vi har inte skickat en låt på svenska till Eurovision sen 1998, Jill Johnson med Kärleken är. Finland skickade en låt på svenska 2012.
Det kommer jag ihåg. Det är jätteroligt.
Ja. Så att jag skulle inte bli ledsen om Medina representerade Sverige i Eurovision. För det här är det där inte en musikvideo. Utan livekänslan i arenan, galet, alla kommer stå upp, det kommer vara liksom otroligt, det kommer koka under det här, under ett sånt här nummer. Så det skulle jag tycka var jättehäftigt. Så jag har några stycken jag gärna skickat till Eurovision.
Ja, Karo, gillar du Medinas show?
Ja, men jag kan gilla showen lite grann och jag förstår vad du menar med att det är en annan känsla än vad det är i resten. Det är ju liksom en studentflagshit. Så absolut, men så tänker jag, det är kul att du nämnde 1998 där, för att det här med att liksom sjunga en låt på engelska och sen ha en latinorefräng, jag vet att det fortfarande är populärt, men jag känner ibland, nu ringde Ricky Martin från just 98 och ville ha tillbaka den, för att alltså, det tar liksom aldrig slut. Så ja. Så känner jag.
Jag kanske är kvar i 98. Det var när jag var ung, Karo.
Jag var också ung 98.
Okej, vi var alla unga 98. Åh, vad jobbigt det vart. Men det här är ju faktiskt det enda partiet i startfältet. Och även om jag inte är in i dimman, så vill jag verkligen att Medina ska ta sig högt upp i startfältet. Jag har inte heller något emot om vi skulle skicka dem till Eurovision. För att det här är någonting annat än vad vi har skickat på evigheter. Senast vi skickade ett litet annorlunda bidrag, det var 2009 när vi skickade Malena Ernman. Det var ju lite annorlunda, det gick ju inget bra liksom, men ändå, det var senast vi vågade skicka någonting spexigt.
Det vore ju lite ovanligt oängsligt av oss, ja. Det har du rätt i. Vi skojar inte gärna om det här.
Jag måste ändå bara citera. Ja. Vi tänker leva la vida, sen får det bli vad det blir, va?
Ja.
Jag älskar den här textraden så mycket. Jag tycker att den är så rolig. Det är min kopp te.
Ja, och det är ju så här, det ska vara i Melodifestivalen. Det behöver inte vara litteraturpristexter i Melodifestivalen. Det har vi väl konstaterat sedan ganska länge tillbaka.
Ja, nej, det behöver inte vara.
Sen kommer på den plats som de senaste 5 åren har varit mest vinstfull, om vi säger så. Plats nummer 10, Liamo med Dragon. Hans eldgrej funkar i alla fall nu på repet. Kan du se?
Nej, vet du, det gjorde jag faktiskt inte. Men jag har ju naturligtvis läst detta i Tobbes blogg.
Hur viktigt är att den här eldprylen funkar nu?
För honom är det är bara sådär, det ska fasigen funka. Och det man har gjort nu också, dels är en mycket större låga, men man har plockat bort allting, för från början så skulle han liksom tända den själv och han skulle släcka den själv. Nu sträcker han bara ut sin hand, någon kommer in och tänder den, det kommer brinna utav bara tusan i handen, och sen så när han har visat den för kameran, då kommer han sträcka ut handen och så är någon annan som kommer in och släcker den och tar den ifrån honom också. Så jag tror att det blir bra. Det är dessutom ännu mera eld här, för nu flyttar man ut elden in i arenan också. Så att från den här catwalk-scenen, den som man liksom har sjungit finalistrepriserna på också, och som Carina använder ibland, det blir eld även där, så man har till och med ställt ut extra brandsläckare vid sidorna. Det är så mycket eld så att det måste gå en kille med typ en lövblås och blåsa ut elden i framkant av scenen efter att han har sjungit klart.
Har vi ringt brandkåren?
Nej, det har nog SVT gjort.
Ja.
Har vi ringt Brandstad Citys läkare?
Åh, låt dem komma. Fy fan, vad roligt det skulle vara.
Men det kanske är mellanakten.
Kanske.
Det vet man inte. Klappen är ju redan invald i Hall of Fame, så jag vet inte. Du ville säga något mer?
Ja, men alltså, det här är ju en ganska också lite grann i John Lundvik gospel nanohållet Hozier typ av låt som vi har hört många gånger förut, men han gör det väldigt bra. Han säljer den här låten. Jag tycker att det är härligt med All eld. Det är ett effektivt Eurovision nummer. Ja, jag kan åka med Liamo till Malmö också.
Ja, Karo, tycker du att det här håller?
Ja, alltså det tycker jag nog. Jag tycker att han absolut har något. Och jag gillar verkligen eldgrejerna också. Men någonstans just nu har jag känslan av att han kommer också lite att försvinna. Lite så. Fast han kanske inte borde göra det.
Jag nickar lite.
Ja, men jag är också lite rädd för det. Jag älskade hans senaste låt, Bluffin. Och det här är ju någonting helt annorlunda. Men han har plats nummer 10. Loreen hade nummer 10, John Lundvik hade nummer 10 och Cornelia Jacobs hade nummer 10 de senaste 5 åren. Så att det är ett bra startnummer.
Det finns fortfarande risk att han kanske slutar som nummer 10.
Ja, det finns det också. Näst sist ut är Jacqueline med Effortless. Det här är ett svinsnyggt nummer, Karo.
Ja, det är riktigt, riktigt snyggt är det. Och låten är ju en låt som kanske inte riktigt min typ, men den sätter sig effektivt. Men det jag tänkte på när jag såg henne i deltävlingen, det var verkligen att hon var jättebra på scenen, men hon, antingen om det beror på hennes personlighet eller att hon var väldigt blyg, hon försvann liksom lite grann sen. Man såg ingen karisma, eller hon hade liksom, hon sa inte så mycket och sådär. Så att, och det tyckte jag att hon kanske föll lite grann på. För det är ju, även om det är en sångtävling, så handlar det om så mycket mer också. Det tror jag kan ligga henne i fatet.
Så är det i Melodifestivalen. I Eurovision så är det ju faktiskt bara de där 3 minuterna på scenen som gäller, i princip. Men det är givetvis så att en artist som charmar folk vid sidan av scenen också får mer uppmärksamhet. Jacqueline har såna röstproblem nu, så att hon mimade på repet idag. Och hon kom inte, hon var med på fotograferingen under presskonferensen, men gjorde inga intervjuer på grund av att på läkares avrådan från att delta i det. Hon var inte på minglet igår kväll, det för att hon är sjuk. Så att vi vet inte hur hon klarar av att leverera just nu. Repetitionerna idag när hon mimade, hon, det var verkligen så här, den här tjejen behöver få bäddas ner och liksom trycka i henne väldigt många starkare Alvedon än vad man får ut receptfritt. Det var den känslan. Så att, det här är otroligt snyggt. Jag skulle inte skämmas att ta det här numret till Eurovision heller. men det skulle kunna falla på att hon inte klarar av att leverera. För att är hon så sjuk som hon kändes idag, då klarar hon inte av att göra det där wow-numret heller. Det som också talar emot, det är att jag har pratat med en del äldre tittare och hört från andra som har liksom refererat till sin mamma och så vidare. Och de har känt, där har kritiken varit att det är lite för porrigt. Att det är lite för lite kläder, det är lite för sådär. Å andra sidan så är det inte så att de äldre brukar avgöra den här tävlingen. Men det kan liksom vara en sån sak som gör att man inte får med sig alla åldersgrupper.
Nej, det låter ju som ett ganska stort problem i sånt fall, om det är så. Men jag tycker ju också att det här numret är otroligt snyggt. Skulle inte heller skämmas om vi skickade det. Men jag hoppas också att hon får bli frisk så att hon faktiskt kan leverera på lördag. Det är ju då det gäller. Sist ut är Danny Saucedo med Happy That You Found Me. Danny har bytt kläder, men jag måste säga att det verkar som att han och dotter har haft sina kläder i samma påse där man har låtit malar härska fritt. Han har gått från grå mjukiskläder till helsvart.
Det är lite glitter i den där tröjan.
Det syns inte på skärmarna.
Det är ju en svart mesh-tröja eller stickat med så här stora maskor. Men jag gillade det bättre än myskläderna från deltävlingen.
Nästa år kommer det vara noppor som alla vill ha.
Ah, Okej. Okay. Karo, tror du att Danny Saucedo kommer stå högst upp på prispallen med den här låten?
Nej, det tror jag inte. Jag gillar ju Danny överlag, men han har ju haft bättre låtar än vad den här är. Jag tycker att den här är, ja, men helt okej. Okay. Men nej, jag tror inte han hamnar över på pallen.
Kommer han tvåa?
Ja, kanske någonstans på pallen, men det är ju inte 100 givet, kanske.
Nej. Han har tagit in killar i kör.
Ja, det hade han ju inte i deltävlingen. Och det lät också, han har svårt med de låga partierna framförallt. Och speciellt när han taggar igång och liksom får adrenalin. Så nu är hans två av låtskrivarna, Kristoffer Fogelmark och Michelle Citron, kommer att vara kör i kuliss här. Och det tycker jag är väldigt smart gjort. Men Danny hade verkligen lagt i en extra växel på repetitionen idag.
Ja,
dels, alltså förutom scenkläderna, så var det också det här med kören. Det har ändrats en del i grafiken, i det på skärmarna, så att det är lite andra härligare färger. Han har lagt in lite koreograferade steg som är lite mer genomtänkta än att han EMD-DJ-vevar. EDM-DJ-vevar, förlåt. Inte EMD, utan EDM-DJ-vevar med armen. Danny har, jag kände att okej, nej, han har inte gett upp. Nu är han här igen, för nu vill han ändå ge järnet. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt kul att se. Det här är ju låten som, när den dyker upp i min spellista, som jag bara, men gud, den här är ju jättebra, känner jag. Så att jag skulle inte skämmas om jag skickade Danny till Eurovision. Det var femte gången jag sa det idag.
Ja.
Och det är lite kul ändå att vi faktiskt har fem låtar som jag med glädje skulle åka med till Eurovision. Och jag tycker ju också att Danny kanske... Jag undrar om det inte kan vara så att svenska folket tycker att Danny kan få förtjäna att komma dit.
Ja, det är det jag också är rädd för.
Är du rädd alltså?
Ja, så som Karo är rädd för att Annika Wickihalder ska ta sig hela vägen, så är jag rädd för att Danny ska ta sig hela vägen. Förlåt Danny, men du har inte den bästa låten i år, tyvärr. Och jag tror tyvärr att om vi skickar den här så kommer den hamna alldeles för långt ner i resultatlistan. Och det kan inte vi leva med, vi i Sverige. Vi klarar inte av när vi hamnar för lågt.
Danny kommer nog har svårare för det än svenska folket.
Ja, det känner vi till historiskt att det kanske kan vara så. Vi får se hur det går helt enkelt. Om en liten stund så ska vi ta och tippa hur vi tror att det blir i finalen. Vi ska också gå igenom lite lyssnar mig såklart. Men innan vi gör det så skulle jag vilja bara... Vi har pratat lite om att det saknas lite variation i startfältet. Är det ett minus och kan det liksom bli dåligt framöver, Karo, tror du, för Melodifestivalen att det är så likriktat?
Ja, om det är det varje år i slutändan så tror jag absolut att det kan vara det. För man behöver ju de här utropstecknen, kanske någon lite knasigare variant och sådär. Så att de bör väl, om man kollar på hur det blev i år, så ska de ju definitivt kolla på hur man utformar finalkvalet, tänker jag.
Ja.
Och inte bara finalkvalet, och nu är jag tillbaka vid min käpphäst igen. Röstningssystemet plattar ju ut resultatet genom att man får rösta på alla bidrag lika många gånger, så hittar vi inte de stora favoriterna utan de minsta gemensamma nämnarna. Det innebär att vi alltså filar bort de stora topparna och de låga dalarna, och så får vi minsta gemensamma nämnare, de som alla kan gilla lite grann, och då blir det mellanmjölk, och det är vad vi har i finalen. Sen säger inte jag att det finns... Så här, det finns ingen låt som inte är i finalen idag som skulle ha haft med slutresultatet med segern att göra. Det är inte det, men för programmets skull så fanns det andra låtar som borde ha varit med i finalen.
Karo, hur tycker du som tv-kritiker att årets Melodifestival har varit rent ur underhållningsperspektiv?
Ja, den har varit svag, definitivt tycker jag. Och sen... Alltså den här känslan när man tittar på, som du säger, det är Sveriges största underhållningsprogram. Man ska ju inte behöva känna sig lite orolig över hur dåligt det ska gå ikväll och vad som ska bli jobbigt att nästan titta på. De första deltävlingarna var ju värst, tycker jag. Sen tog sig vissa saker lite grann, så att det ändå blev liksom, ja, man slapp den här nästan lite stressade känslan. Men jag tycker verkligen att det känns som ett mellanår, nästan liksom för mycket att säga. Det känns som ett budgetår.
Mm. Vi har ju pratat lite om det förut. Vad som verkar ha varit bra på pappret och vad som faktiskt funkade eller inte funkade. Vad finns det för moment i årets Melodifestival som du inte tycker har funkat, som ändå kanske verkade som en bra idé?
Ja, alltså först, som inte ens är moment, så tycker jag ju att både Carina Berg och Björn Gustafsson lät bättre i teorin än vad de faktiskt var i praktiken. Sen tycker jag till exempel den här frågerouletten, den gav de upp, tror jag, efter ett par deltävlingar.
Ja, det gjorde de.
Det var ju så här, det var en kul idé. Funkade inte alls med utförandet. De hade inte tänkt till vare sig vilka frågor eller liksom hur de, att de ställde frågan bara till någon. Det blev väldigt random och föll platt varje gång. Kommentatorerna tycker jag också var en jättekul idé. Men jag tror att man skulle ha låtit dem ta saker lite mer på volley. Det kändes förberett, och jag förstår att man måste förbereda vissa saker, men det blev lite för statiskt. Sådär. Så att, ja, det är väl några grejer.
Tobbe, en sak som jag har reflekterat över, som jag får för mig att vi har sett de andra åren, hur man liksom har plockat upp snackisarna från tidigare program som vi inte har fått. Jag menar så här, jag skulle ha skämtat hjärnet om den här stackars ljusstaven som den här tjej, Danny tog från en tjej, liksom gjort någon grej utav det, eller ja, men sådana grejer.
Ja, och det här är ju någonting som verkligen var Edvard af Silléns käpphäst under åren som han jobbade med Melodifestivalen. Det är ganska länge sedan nu, men vi kommer fortfarande ihåg det, för att det blev så bra. Det gjorde att man liksom, att programmet kändes här och nu, att de var med i vad är det för någonting som Melodifestivalen är ju ett monster som skapar nyheter, och att monster själv reagerar på det, lyfter in, skämtar och driver med det, det är ju fantastiskt. Jag kommer ihåg något år när Shirley Clamp hade åkt ut, och sen så plötsligt några dagar senare, eller några veckor senare, ja, men då är hon med i en liten här 30 sekunders sketch där hon sitter och jobbar i kassan på ICA och sjunger sin låt. Och det är bara så här, det där, det snabbtänkta, och att flytta in och plocka upp saker som saker som har hänt under året, det saknar jag. Och det hade jag tänkt att, alltså så här, jag tror att Carina skulle ha kunnat göra det väldigt bra, till exempel i Green Room och med de andra artisterna, för jag tycker att hon har varit väldigt, väldigt bra där. Jag saknar det.
Tobbe, vet vi någonting om mellanakten till finalen?
Jag har ingen aning, men jag har heller inte ställt massa frågor.
Det är inte ABBA som ska göra ett medley av vinnarlåtarna, av svenska vinnarlåtar.
Precis, nej. Jag kan härmed dementera att Agneta Fältskog kommer sjunga Diggiloo Diggiley. Björn Ulvaeus kommer heller inte sjunga Fångad av en stormvind. Och det blir inte Anne-Frid Lyngstad som kommer lägga sig i smörgåsgrillen för att göra Loreens tattoo. Det ryktet startar här och nu. Men vi kan också...
Benny då, vad ska han inte göra?
Ja, han ska inte komma överhuvudtaget.
Okej.
Okay. Ja.
Men Loreen då, som ändå vann förra året, kommer någon sjunga Tattoo? Kommer hon vara där? Vi vet ingenting.
Ja, precis. Det här, du ställer samma frågor som vi har ställt oss lite grann, men vi har liksom inte gått in i och jobbat för att ta reda på det. Vi kommer ju få veta det allra mesta under fredagskvällen när vi ser genrepet. Jag tar för givet att Loreen på något sätt kommer vara med och att Tattoo kommer att framföras på något sätt. Men vi vet faktiskt inte.
Nej. Kanske Dotter som tar den bollen.
Och nu är ändå kläderna på sig. Ja! Nu hörni, Karo och Tobbe, så tar vi oss in i den lyssnarmailsskörd som vi har fått. Tobbe, det är bäst att du repeterar den här adressen igen.
Ja, för om ni undrar någonting så kan ni fortsätta att mejla oss, för vi fortsätter att göra program även efter finalen. Och då kan man mejla oss på schlagerkoll@aftonbladet.se.
Ja, hej Schlagerkoll, jag undrar vilket bidrag i finalen som ni tror skulle ha bäst chans i Eurovision. Jag tror att vi har pratat lite om det, men vi kommer komma lite till det. Och tror ni att startordningen i finalen säger något om hur bra det har gått för låtarna i sina deltävlingar? Som förhandsfavoriter så hade jag förväntat mig att Marcus och Martino skulle fått ett senare startnummer. Jag vill också passa på att fråga om ni hört något från Marcus Larsson. Det skulle vara kul att höra hans tankar kring finalen. Tack för en intressant podd. Hälsa Jennifer. Vad tror ni om det här med numren, Tobbe? Det kanske du vet mer. Vad man får för startnummer.
Till viss del så finns det såklart med. Men det är inte så att ju senare man är i startordningen desto större favorit eller desto fler röster har man fått. Men att placera Jay Smith till exempel som startnummer 2. Han kommer från finalkvalet. Det måste vara en låt där som lite grann har en tempoförändring jämfört med den man går ut först med. Man vill gärna börja med någonting som är upptempo. Och då placerar man väldigt ofta den låt som har gått lite sämre från finalkvalet någonstans där. Mm. Och sen så är det väldigt mycket snarare att man liksom vill ha man vill ha tempoväxlingar i vilken typ av olika nummer det är. Och de senaste åren så har man ju faktiskt som sista låt i finalen inte lagt en stor favorit utan någonting som kan bli lite grann party out. Alltså att det är fest i arenan hela vägen ut. Där har vi sett Arvingarna och där har vi sett Samir och Viktor. I år är det Danny. Är Danny årets party out? Ja. Jag hade kanske trott att man skulle sätta Cassiopeia där med färgglada kläder och sådär.
Ja, och om Medina inte hade fått avsluta deltävling 5 så hade det kanske varit mer naturligt att lägga Medina som sista nummer.
Precis.
Jag vet inte. Men då så, självklart så hörde jag av mig till Markus Larsson och frågade vad han sa. Nu är det folk som undrar vad du tycker. Vad säger du? Vem vinner? Han bara, oj då, men jag har inte ens sett alla bidrag.
What? Markus.
Ni hör, så här är det när Markus Larsson inte följer, han är föräldraledig. Men han sa också, M&M vinner väl.
Markus Larsson, du borde, you should be ashamed of yourself. Men ja, det
och sen skrev han så här, vem blir det annars? Danny. Roligaste är ju om han blir tvåa. Skrev han sen.
Nej.
Och sen så skrev jag också, skickar vi inte Markus Martinez? Hoppas jag på Medina. Det är ändå något annat. Mjo ligger bra till. Och sen så skrev han, Scarlett hade jag skickat.
Men nu har jag världens dummaste fråga här. Men när han sa Eminem, menar han inte Danny då?
Nej, han menar ju Markus och Martinus.
Ja. Jag hörde Eminem.
Ja.
Och Danny är ju jättelika Eminem.
Ja.
All right. Sorry, tack för mig och tack och förlåt.
Tack och förlåt, Karro. Okej, vi går vidare. Tack.
Ja, vi har inte svarat på, han undrade också vilken vi trodde skulle gå allra bäst.
Jennifer var det.
Hon,
ja, bäst i Eurovision. Jag säger bara att Scarlett hade gått bäst.
Det tror du, ja. Ja. Så här, tänk om Sverige hade röstat Fröken Snusk till Eurovision.
Det hade varit jätteroligt.
Det hade varit väldigt kul.
Men det tror jag inte. Det hade varit kul, men jag tror inte det hade funkat. Jag tror att du kan ha en poäng, Jenny. Scarlett skulle absolut kunna.
Men jag läste också att Fröken Snusk ändå var ganska nöjd för att hon slapp klättra upp och ner på dalahästen. För att hon hade höjdskräck, stackaren. Va?
Jag tror ju också att Markus och Martinus i det här med att det är en musikvideoshow, det kan gå väldigt bra hos jurygrupperna. Vi har väldigt mycket av de där mera galna, crazy-akterna i Eurovision än så länge. Så att, det behövs lite snygg pop också.
Mm. Tack för den här säsongen. Men är det inte lite synd att Tobbe hela tiden måste klaga på färgvalen varje år? Svarta och vita kläder hatar han och det kan jag ju tåla. Men resten, det började redan 2022. Jag tror inte att han har varit med så länge nu. När Tobbe grät över konstvalet att låta ledskärmen vara i färgglada pixlar. Precis som 2010. Jag kommer störa ihjäl mig på det här. Hela säsongen lät det då. Inför finalen låter det exempelvis, tyvärr har det inte gröna åbäket målats om på scenen. Om Medina. Det är för i år nya rosa temat är rätt fult. Vad säger ni andra? Har Tobbe rimliga färgåsikter om Melodifestivalen, hälsa Love? Karo, har han det?
Ja, det är orimligt. Ja, det är en otroligt rolig fråga. Jag måste säga att jag har inte... Jag läser ju naturligtvis vad Tobbe skriver. Jag har inte retat mig så mycket. Men jag kanske kommer att börja nu när jag har blivit medveten om det.
Ja, nej men alltså det är ju Melodifestivalen. Det ska ju vara färgglatt och det ska vara... Jag förstår att du blir irriterad på grått och svart och vitt. Jag håller med dig helt och hållet där. Sen tycker jag kanske att det här gröna på Medina, det är inte så farligt faktiskt.
Jag tycker bara... också. Sen har jag är ganska irriterad på den här statiska Windows 95 känslan av den rosa backdropen när de har gått till final.
Ja, just det, finalist står
det. Det var liksom kul en gång, men det är ingen variation och jag tycker att det är ganska fult. Så förlåt. Ja, jag är tydligen en bitter gammal färggubbe.
Ja, men vi alla är lite bittra då och då i den här bubblan. Hej, finns det en förbannelse med nummer 2? Samir och Victor var tvåa, åkte ut. Sen har vi Engmans kapell, Klara Klingenström, Lia Larsson och Chelsea Mucho. Är Jay Smith näst på tur och kanske komma sist i finalen, undrar anonymt slagfan. Det verkar ju som om det är någon förbannelse här.
Det är ju någonting med startnummer 2. Det brukar inte gå jättebra för dem. Men det bygger också på hur man bygger programmet. Och det är inte lika problematiskt i ett program med få låtar som i Eurovision, när man ska kolla Eurovision-finalen och det är 25 låtar som tävlar, 26 till och med. Så att, nej, jag tror inte Jay kommer komma sist i finalen.
Nej, jag misstänker också att det kan ha mer med låtarna att göra än startnumret.
Ja, jag tror också. Hej, enligt oddsen så ser det ut som att Marcus och Martinus kommer att ta hem finalen ganska överlägset. Jag personligen tycker att oddsen är väldigt märkliga i en final där låtarna är väldigt likriktade. Jag personligen tycker att det är ett stort problem att finalen aldrig blir spännande. Hur ser ni på saken? Är det ett problem att vinnaren är så lätt att förutspå? Och vad kan ligga bakom det? Är det brist på genrebredd, för få åldersgrupper och jurygrupper eller något helt annat? För övrigt så älskar jag er podd och hoppas att finalen kan bli ganska spännande ändå. Glittra hälsningar från Rasmus. Ja, vad tror ni? Är det lite dumt att det är så lätt att förutspå vinnaren?
Fast det är det väl inte riktigt alltid, va? Nu blir jag så här, det finns väl ändå. Okej, vi har en klar favorit i år. Men inte 100% givet. Så nej, men tydligt är det inte.
Och det är ju ändå så att det är ju ganska ofta ändå som det inte är svenska folkets favorit som tar segern, utan jurygrupperna avgör. Men däremot så är ju oddsen nu är ju, de är Loreen tydliga. Och det finns någonting återigen i det här med jurygrupperna och att vi aldrig får veta hur många som röstar i respektive jurygrupp. Så vi vet inte om det kommer vara så att det skilde 2000 röster mellan att få en 12 eller 10 i en åldersgrupp eller inte. Eller om det var 100 000 röster. Men jag tror att det också påverkar att det är lättare för spelbolagen att förutspå, för att om allting nu lutar åt Marcus och Martinus i de flesta fall, ja, men då gör ju de, använder ju de sina AI-modeller för att räkna ut. Och sen så sänker man oddsen där. För att man vill inte förlora pengar. Det är så spelbolagen funkar. Vad skulle man göra åt detta då? Ja, men, nej, jag kan bara säga att jag håller med om att jag verkligen, verkligen, verkligen älskar spännande omröstningar. Och jag hoppas att det blir en sån. Att det kanske inte är så solklart som det ser ut. Och jag tror att det kanske inte är så solklart för att, och jag har sagt det 100 miljarder gånger, för att det kommer att finnas tillräckligt många svenskar som tänker, Marcus och Martinus, de är ju från Norge. Ska de få representera Sverige i Eurovision?
Ja, det är, vi får se helt enkelt på lördag. Hej, tack för en fantastisk podd. Har älskat Tobbes blogg i många år och podden har blivit ett väldigt trevligt komplement. Härligt att höra. Nu till min fråga. Vad tror ni om Annikas chanser att vinna, potentiell Robin Stjernberg, en sväng förbi finalkvalet och hela vägen till vinst? Det känns så passande efter Loreens vinst, precis som året innan Robin. Personligen hejar på Medina, men kan inte hjälpa att tänka att det vore ett väldigt roligt sammanträffande. PS, saknar Larsson, hälsar Amanda. Du är rädd för att hon ska vinna.
Ja, jag är ju lite inne på det spåret också. Just för att hon skrällde till så mycket och jag tror att hon, alltså ja, hon sjunger jättebra, men jag tror också att hon vann en hel del sympatier för att man kände hennes personlighet framgick väldigt tydligt. Hon hade också liksom en berättelse där kring näthat och sådana saker som man har fått utstå, vilket jag också tror påverkar folk lite grann. Jag är inte säker på, eller jag tror inte snarare att hon kommer att vinna, men jag tror att det kommer att gå väldigt bra.
Ja, men, och där håller jag verkligen med dig. Jag tror inte heller att Annika kommer vinna, men vi brukar ofta se någon som kommer lite från sidan och går bättre än förväntat. Och där tror jag, att det skulle kunna vara Annika Wickalder i år. Och kanske landa på en fjärde plats.
Hej, jag funderade på något som Tobbe sa senast. Att i finalen så röstar vi inte på den låt vi gillade mest utan på den som kan gå bäst i Eurovision. Men gör vi verkligen det? Anders Bagge som han tog som exempel, där räddade ju internationella juryn oss genom att gå på Cornelia Jacobs. Folket har röstat, här röstade på Bagge. Vilka fler gånger har juryn och folk haft olika vinnare, undrar Agnes. Tobbe, kan du här, det här på ett rinnande vatten?
Ja, men
du får börja 2010, säger jag.
2010, ska jag inte börja 2005?
Jo, ja. Visst, om det var internationell jury då. Först backade jag bara 10 år.
Ja, men först och främst, jag ber om ursäkt för jag svamlade med Anders Bagge och Cornelia. Det är helt rätt att det var juryn som tog Cornelia till Eurovision, och det ska vi tacka juryn för. För då röstade svenska folket med hjärtat för kärleken till Anders Bagge.
Just det.
Men 2005 så satt jag i Stockholms juryn i Melodifestivalen och var alltså medverkande till att Martin Stenmark med Las Vegas vann över
Nanne
Grönvall med Håll om mig. Sen så är vi framme vid 2008. Då röstade svenska folket på Sanna Nilsen med Empty Room, medans jurygrupperna, fortfarande inte internationella jurygrupper, men jurygrupperna röstade på Charlotte Perrelli med Hero, och det blev hon som åkte till Eurovision.
Och det slutade på en 18:e plats eller något, va?
Ja, det slutade inte jättebra, men någon typ 18. Och sen så, vad sa du? Vilket
2010.
År? Nej, Anna Bergendahl var väl svenska folkets favorit, var det inte?
Jo, men juryns favorit var Selma Melfaki.
Jo, men det var ju Anna som vann. Så det var svenska folket som vann.
Jaha, du tänker så. Jag menade bara mest när de har olika vinnare.
Ja, åh gud, nej, men det sker ofta. Men jag tänker att jag bara drar de gångerna ofta. Som... Har du resten av åren?
Nej, men alltså, sen är det 2013, men Robin Stjernberg var juryns favorit, men folket röstade på Johio.
Ja.
Sen har vi 2016. Då röstade juryn på Oscar Schia, men svenska folket röstade på Frans. 2017 röstade juryn på Robin Bengtsson och svenska folket på Nano.
Fast, ja just det, precis så var det. Ja.
Och sen så som det var, Cornelia Jacobs röstade juryn på men inte folket.
Just det.
Så var det. Så det har hänt några gånger. Det är ju så, och då, ibland har vi blivit räddade och ibland inte. Vet vi ju inte. Nej. Vi har inte, det senaste vi hade en Tusse hamnade på 14:e plats. Det är ungefär det sämsta vi haft sen då när Malena Ernman hamnade långt ner.
Men är inte själva tanken med att ha en jurygrupp, i alla fall en del av poängen med det, är att man kanske ska tycka olika? Jag tänker det är som i prisskalor, om du har en jury eller om du har tittarröster så faller det ju nästan alltid ut olika.
Absolut, och framför allt i Eurovision så har vi, jag har tydligast exempel därifrån, men där har vi sett att när det bara är tittarröster, då är det det där som är en galen show på scenen, men som sen inte blir en hit. Det är Cornelia Jacobs som blev en hit. Det var Loreen med Tattoo som blev en hit, som blev den största hitten. Carrie har gått ganska bra också. Men, och man får inte glömma bort det, att tv-tittaren röstar med känsla och hjärta och i en omedelbar reaktion, medan jurygrupperna tänker mycket mera på den mer långlivade kvaliteten och eller liksom, nej, inte alltid, men det finns ändå liksom den mekanismen där, så att jag tycker att det är, vi ska absolut inte ta bort jurygrupper, varken i Melodifestivalen eller i Eurovision.
Mm. Sen har vi fått en fråga från Paula som också undrade över det här med startfältet och vilket nummer man får. Men hon skrev också den här frågan. Tror ni att det vore jobbigare för Danny att komma två än tre, fyra, femma till exempel? Jag önskar att Danny kommer två efter Marcus Martinez. Älskar Danny också, hälsar Paula. Vad tror du?
Jag tror inte att det vore jobbigare att komma två än att komma typ nio. Alltså två är väl ändå det näst bästa, oavsett hur många gånger det har hänt förut, tänker jag.
Men du har ju ändå precis förlorat.
Ja, men hellre förlora med lite än förlora med mycket.
Och den här gången så är det liksom inte som det har varit, som det var 2011 och 2012. Då var det Danny mot Erik Sade, Danny mot Loreen. Den här gången så är det liksom...
Det är Danny mot alla andra.
Ja, men, nej, men det är massor som är där. Och jag tror att han, kommer han tvåa, jag tror att han kommer, det här kommer vara den gladaste tvåan. Gången han kommit på. Det tror jag faktiskt.
Vi får se på lördag. Hej, här kommer faktiskt ingen fråga men bara lite mys. Hej, årets Schlagerkoll är precis lika informativ, rolig och intressant som tidigare år. Och det har varit kul att få höra lite nya röster som omväxling. Tack till er, jag vill ta med det. För att det var härligt att höra att alla inte bara saknar Glad Larsson. Jag önskar er en god fortsättning på våren och en spännande finalkväll nästa lördag. Hälsningar Theo från Mello Eurovision-fan i Finland.
Härligt.
Det var härligt.
Det är så härligt att vi tar oss över Östersjön. Nu, kära Karo och Tobbe, ska vi köra en Oh My God och en What The Fuck innan vi tippar hur vi tror att det slutar. Tobbe, vill du börja med en Oh My God?
Oh my god, Medinas pyrro, det är ännu lite till i finalen, men de hade kunnat få bränna av några hundratusen kronor till på det där fyrverkeriet.
Vem vet? De kanske kastar in lite till. Karo?
Ja, alltså jag har ju haft svårt att hitta något riktigt oh my god it. Men nej, men jag får väl ändå säga, Mar, det blir en norsk oh my god, det blir en norsk seger i år.
Ja. Oh my god, säger jag. Maria Sor, jösses, vilket snyggt nummer hon har. Karo, har du kommit på en what the fuck?
Oh ja, där har jag fler.
Där men... har du fler. Vill du? Du kan ta alla dina what the fuck.
Nej.
Ska vi hålla på till klockan 12?
Nej, nej då. Men det ena har jag liksom riktigt varit inne på riktigt. Det här med Dotters. Har lite värdighet där, känner jag. Med och copy-paste andras nummer. Sen är det ju what the fuck. Ingen snusk, ingen Gunilla, ingen Scarlett. Inga utropstecken.
Pinsamt SVT.
Tråkigt SVT.
Tobbe?
What the fuck, Annika Wickehalder. Vi slapp ju den där gospelcirkeln. Och så plötsligt dök den upp här i finalen ändå. Det är ett så lömskt vapen som kommer att ta dig riktigt långt i finalen. Smart spelat.
Jag säger så här. What the fuck, med risk för att låta som 150 år. Vad är den här grejen med trasiga kläder? Ni är med i Melodifestivalen. Kom igen nu. Ja, nu ska vi ta och försöka tippa topp tre och sista platsen. Det är alldeles för omöjligt att sätta det som är däremellan. Så, ska vi börja med vem vi tror hamnar på tredje plats, Karo?
Ja, så otroligt svårt. Jag har säkert fel på allt. Men
det är ingen som vet någonting.
Jag sätter Danny på tredje platsen.
Tobbe?
Och det här, alltså, gud, det här är så jäkla svårt.
Men det är inte jätteallvarligt heller.
Nej, jag vet. Men det är så många, som jag skulle vilja ha på topp tre.
Jaha.
Det var ju fem låtar som ni hörde att jag absolut skulle vilja ta med mig till Eurovision. Ja, det är jag som är den stora nörden här. Ja, men jag sätter Jacqueline trea.
Mm, jag sätter Medina på plats nummer tre. Så Karo, din tvåa är...
Ja, nu kör jag här.
Ja.
Utan, jag vet inte om jag tror på det själv, men nu säger jag Annika Wickehalder. Ja, drog jag till med.
Nu säger du där. Och Tobbe då?
På andra platsen, jag satte Jacqueline trea, då sätter jag ju... Är det med Dina eller Danny? Åh, jag vill ha båda två där. Nej, vet du vad? Jag kastar bort Jacqueline från tredjeplatsen, sätter Danny där och sätter Medina tvåa.
Okej, okay. Jag satte ju här Maria Sor tvåa här nu bara för att försöka få in en kvinna i min topp trea här.
Jag hoppas det blir hon.
Ja, det vore väldigt, väldigt coolt om det blir hon. Karo, vem vinner Melodifestivalen 2024?
Ska vi säga det här i Kara?
1, 2, 3.
Marcus och Martinus.
Ja, men då ser vi då det är mer spännande, eller var det kanske inte är så spännande, men Tobbe, vem tror du hamnar sist?
Jag har sagt det förut och jag står nog fast vid det, jag tror att det blir Lisa Ajax. Jag tror att hon är bortglömd. Trots att hon sjunger jättebra, det kommer inte vara den som tar sig längst i finalen.
Nej, Karo?
Nej, jag tror också Lisa Ajax, och blir det inte hon så tror jag det kan bli Cassiopeia.
Jag tror också Lisa Ajax. Jag tror också att det finns risk där för Cassiopeia. Så att där, vi tänker lite lika här, ja, hörni. Det är de här... Alltså,
gud vad likriktade vi är. Vi måste byta ut oss nästa år.
Men hörni, nu på lördag vid 22 vet vi hur det har gått. Och då får vi se om det blir ramaskri eller hurrarop från svenska folket. Karo kommer som sagt hålla i chatten på lördag. Häng med henne där. Tobbe kommer blogga som aldrig förr. Och så ses ju du och jag igen på söndag, Tobbe. Då har vi sällskap av Stina. För då ska vi summera Melodifestivalen 2024. Du som lyssnar, jag förväntar mig att du mejlar till oss med alla dina åsikter.
På slagerkoll@aftonbladet.se.
Ja, för kom ihåg också att vi ska göra ett frågeavsnitt någon gång mellan Melodifestivalen och Eurovision, där vi tar upp alla tänkbara frågor som vi inte har hunnit få med under Melodifestivalen. Så se till att följa oss i Aftonbladets app nu, så du inte missar när det kommer ut ett avsnitt. Lycka till nu, Sverige!
Verkligen. Lycka till Sverige och Norge.
Jag ska precis
och
säga
Ukraina.
Det. Ja. Lycka till.
Ja.
Vad har vi för mer nationalitet? Vi vet inte. Lycka till alla i Melodifestivalen. Nu säger Jenny Ågren, Tobbe Ek och Carolina Fjällborg. Tack och hej.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.